Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jag bedömde att det här är det svåraste uppgift som Stockholmspolisen har ställts inför. Och därför så bör jag inte bara i inledningsfasen ha ansvaret för det, utan också fortsättningsvis ta det yttersta ansvaret för det och det praktiska ansvaret för det. Jag gjorde under resans gång ibland bedömningen om jag skulle delegera ansvaret för den, men jag avvisade den tanken.
Palmemordet, Hans Holmér, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Avsnittsserien om Hans Holmér skrivits av David Oskarsson, men jag har varit inne och pillat en hel del. Det lyckades smyga in några fel i del 1 i serien om Hans Holmér. Och så vill vi inte ha det, vi vill rätta felen, så i slutet av det här avsnittet kommer det rättelser på del 1. Det är inga jättestora saker. Om du gillar Palmemordet så stöd oss gärna på Patreon. Patreon.com. Sök på Palmemordet. Det är ett ömsesidigt avtal, så om vi gör avsnitt så ger du oss pengar. Gör vi inga avsnitt får vi inga pengar. Du kan också sponsra oss med Swish. Och Swish-numret står numera i avsnittstexten. Ett särskilt tack till Cornelia för hjälp med grävande i gamla tidningar. I förra avsnittet lämnade vi Hans Holmér när han precis hade återvänt till ledningscentralen i Stockholm efter att ha avbrutit sin resa mot Sälen där han hade tänkt åka Vasaloppet för 18:e året i rad. Vi redogjorde även för de betänkligheter som fanns kring Holmérs vistelsort under mordnatten. Betänkligheter som uppkom i och med polisspåret. Juan Esposito har kollat upp Hans Holmérs placeringar i Vasaloppet och 1985 körde Hans Vasaloppet på 10 timmar, 2 minuter och 20 sekunder. Han kom då på plats 8522. 1983 och 1984 finns det ingen statistik på Hans Holmérs prestation. Det betyder förmodligen att han faktiskt inte var där eller att han bröt loppet. 1982 åkte Hans på 9 timmar, 49 minuter och 39 sekunder. Det gav honom plats 8812. Alla övriga år 1969-81 verkar som att han var med, förutom 1974. Då finns han inte heller i statistiken, så det betyder att han då förmodligen bröt loppet. Hans Holmérs berättelse om resan och ankomsten till Stockholm är densamma i de flesta källor. Tilläggas kan att Hans Holmér, enligt honom själv, redan under bilresan började spekulera i vad som hade föranlett mordet och vad det hela egentligen handlade om. Holmers egna ord vittnar om att han ska haft ett 50-tal möjliga uppslag i huvudet. Antingen är det väldigt objektivt, att man tänker över alla möjligheter, eller så kan man kritisera det, och det har kritiserats, för att det är inte ett särskilt objektivt förhållningssätt inför en stundande utredning. Och då är argumentet att en spaningsledare borde fokusera på de realistiska alternativen. I Olof Palme är skjuten av Hans Holmér kan man faktiskt läsa om några av de möjliga scenarion Hans kunde föreställa sig. Så citat från Olof Palme är skjuten. Låg någon terroristorganisation bakom mordet? Ustasja med ambassadörsmördaren Miro B i spetsen. Miro B som väl kände till att Olof Palme personligen kraftfullt motsatt sig alla förkortningar av hans livstidsstraff och varje lindring i hans fängelsevistelse. Rotarmé-fraktiongrupperna i Västtyskland med sina förgreningar till dramat på västtyska ambassaden i Stockholm och till planerna på att kidnappa Anna-Greta Leijon. PKK med sin svenska terroriststämpel som ett kainsmärke i pannan och sina blodiga händer från lönnmord i Uppsala och Stockholm. Röda brigaderna i Italien. IRA i Nordirland. ETA i Basken. Japanska röda armén. Abu Nidal. Eller någon annan utbrytargrupp i Mellanöstern. Slut citat. Holmér funderade även vidare på om Olof Palme möjligtvis hade förväxlats med någon annan person. Ifall det var någon sorts narkotikuppgörelse där mördaren sköt mot någon som han trodde var en langare som hade stuckit med pengarna. Holmér konstaterar för sig själv i sina funderingar att en förklaring av detta slag skulle vara lättast för, citat, vårt öppna samhälle, slutcitat, att förlika sig med. Men Holmér lämnar även öppet för, som han själv säger, en galning. Någon som sköt utan den minsta tanke på vem offret var. Eller kanske var det ett grovt rån som rånaren valde att avbryta. Av vilken anledning i så fall? Eller kan det möjligtvis ha varit en galning av det andra slaget? Någon som mycket väl visste vem Palme var och som blev så tagen av stundens ingivelse när han fick syn på statsministern på öppen gata. Holmér kunde inte heller låta bli att låta tanken snudda vid möjligheten till konflikter i Palmes privatliv. Två alternativ som Hans Holmér själv väljer att nämna är att Palme kan ha varit skyldig någon pengar eller att han hade varit intrasslad i någon kärleksaffär och att mördaren var en svartsjuk rival. Men tänk om det inte var Palme som skulle ha blivit mördad. Tänk om Lisbeth Palme var den faktiska måltavlan. Vad kunde vara motivet i så fall? Holmér lät tankarna vandra till Lisbeths arbete som psykolog i vårdnadsfrågor. Ett sånt yrke ställer en rimligtvis i kontakt med folk som lider av psykiska problem och som kan bli våldsamma. Som många av er lyssnare känner till var Lisbeth barnpsykolog och jobbade för både Stockholms läns landsting och Stockholms socialförvaltning. Holmér funderade också över fler politiska grupperingar utöver de vi redan har nämnt. Han nämner nynazisterna och avgrundsvänstern. Det är Holmérs eget ordval som potentiella kandidater. Holmér lämnar öppet för att dessa kanske bara är citat skränfockar. Det är återigen Hans Holmérs eget ordval. Alltså folk som är citat stora i orden men små på jorden. Och som i själva verket inte utgör något reellt hot. Hans Holmér funderar sedan vidare över en specifik högerextrem organisation, nämligen EAP. Europeiska arbetarpartiet, även kallad La Rouge-rörelsen i Sverige. På 70-talet klassades Säpo EAP som en vänsterextrem organisation. Och med tanke på årtiondet och Säpo var det inte så konstigt att Holmér kom att tänka på EAP. Men sedan 80-talet har de klassats som högerextrema, till exempel av Försvarsmakten. I sitt ponerande nämner Holmér hur EAP 1984 hade demonstrerat utanför FN-ambassadörens Anders Ferms bostad i New York. När Henry Kissinger och Olof Palme var där och besökte honom, kunde det finnas en mördare i denna fanatiska skara? Det är frågan Holmér ställer i sina tankar. Men Holmérs tankar vandrar vidare till scientologerna. Detta är väldigt intressant i Olof Palme skjuten, för här verkar det nästan som att Holmér likställer potentiella mördare med olika företeelser i det moderna samhället som Hans Holmér anser vara underliga. Han kallar faktiskt scientologerna för citat mystiska och pratar om att de utövar citat magisk makt över sina medlemmar. Vad sysslar de med egentligen, undrar Holmér. Som fog för funderingar som dessa nämner Holmér ett rykte om att scientologerna ska ha citat en egen kår av beväpnade vakter och en dödslista med Olof Palme överst, slut citat. För mer om scientologen och Palmemordet, lyssna på avsnitt nummer 109 där vi tar upp scientologerna. Hans Holmér glider även över till att misstänka sina egna och undrar om det är insiders hos polisen som har ingått i en konspiration likt Ankarström och company gjorde inför mordet på Gustav den tredje. Han lämnar även öppet för möjligheten till en ensam förryckt polisman eller ubåtsofficer. Holmér avslutar polisresonemanget med att fråga sig, citat, finns det så tokiga människor? Hans Holmér funderar också vidare kring Palmes planerade besök i Sovjetunionen och frågar sig om det möjligtvis kan vara ett motiv. Tänk om någon har velat stoppa resan till Sovjet för att omintetgöra etablerandet av en svensk kontakt med Sovjetunionen. Kunde det kanske röra sig om någon förbittrad balt som än idag, alltså 1986, inte har släppt den stora baltutlämningen 40 år tidigare. Som ni säkert vet så var det ju planerat att Palme skulle ha besökt Sovjetunionen i april 1986 för ett möte med Mikhail Gorbachev, generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistparti vid denna tid. I Mordgåtan av Gunnar Wall kan man läsa att det var många militärer i Sverige som såg på detta med oro. Baltutlämningen Holmér talar om är den historiska händelse som kallas för just baltutlämningen. Den innefattade att Sovjet efter andra världskriget 1945 begärde att Sverige skulle lämna ut omkring 170 baltiska soldater som hade stridit för Hitler och likasinnade. Runt 140-150 balter utlämnades under starka protester. Fler av dem stympade och skadade sig själva i hopp om att inte utlämnas på grund av medicinska skäl. Tre som skickades till Sovjet blev avrättade. Vi ska också nämna att Gorbachev har uttryckt att han är övertygad om att mordet på Palme var ett politiskt uppdragsmord. Och sen kom vi in på min favorit bland Holmérs spår. Holmér frågar sig sedan om det finns, citat, något allvar bakom utfallen från anonyma ostkustfiskare. Okej, nu kommer vi in på det som officiellt kallas för ostkustfiskarspåret. Märkligt nog tas det här inte upp i vare sig juristkommissionen eller granskningskommissionen. Hans Holmér själv nämner dem dessutom bara i förbifarten i den mening som vi just citerat. Ostkustfiskarspåret är i princip helt dolt i dunkel. Utifrån de sakerna som Hans Holmér har sagt får man bilden av att det skulle ha kommit någon sorts hot från oidentifierade fiskare på östkusten. I vilken form eller vad dessa hot ska ha innehållit, det vet vi inte. I september 2014 gjorde podden Palmemordspodden med Johannes Finnlagsson ett helt avsnitt om ostkustfiskarna som kombinerades med en intervju med Anders Ankan Johansson. Jag hoppas för övrigt väldigt mycket att Palmemordspodden ska komma tillbaka. Och de gjorde faktiskt ett avsnitt precis efter presskonferensen. I Johannes timslånga avsnitt så är det mest humor som det ibland blir i Palmemordspodden och det uppskattas. Men det är inte jättemycket information om just ostkustfiskarna. Mysteriet i sig blir det centrala. Poddens programledare Johannes Finnlagsson berättar hur han i ett tidigare avsnitt har intervjuat Gunnar Wall och frågat honom om ostkustfiskarna. Men att inte ens Gunnar Wall visste någonting om vad det här spåret handlar om. Jag har faktiskt också frågat Gunnar och nej, han vet inte mer än vad vi vet. I samma mening som den om ostkustfiskarna funderar Hans Holmér över citat den överspända amerikanen Jonathan Rees och hans karategäng. Det här låter ju väldigt spännande och exotiskt, men det är inte heller någonting som vi har kunnat hitta någon som helst information om. Så kontakta gärna Palmemord på Facebook om du vet vem Jonathan Rees var. Det finns en brittisk privatdetektiv som heter Jonathan Rees som har dömts och fängslats för både mord och olika ohederliga förfaranden. Men han var ju britt och inte amerikan.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är väldigt svårt att hitta någon sorts karatekoppling till denne Rees. Och det verkar inte så troligt att Hans Holmér avser honom. Hans Holmér nämner en viss Tjano S. i Olof Palme skjuten. Tjano ska ha befunnit sig på restaurang Monte Carlo under mordnatten. Monte Carlo ligger i hörnet Kungsgatan Sveavägen. Tjano S. har av ledningsgruppen fått smeknamnet Indianen och benämns i Åshedens bok vara karateexpert. Av den anledningen kanske han har någon koppling till den mystiska amerikanen Jonathan Rees. Ytterligare en karatekoppling är förstås Miro B, men han ska vi prata mer om senare. Efter att ha avhandlat dessa luddiga spår frågar sig Hans Holmér även om citat Alf E's och Gio P's exempellösa annonskampanj och agitation mot Olof Palme kan den ha kulminerat i mord. Alf E och Gio P var ett par som under 70-talet ledde en kampanj mot Palme som kallades för socialdemokratiska oppositionen. Alf och Gio var ursprungligen två hängivna socialdemokrater fram till 1974. Då uteslöts Alf ur partiet för att han gick emot partiledningen i frågan om fri abort. Alf och Gio blev efter det personligen inbjudna av Alf Svensson att gå med i Kristdemokraterna, vilket de gjorde. När de senare lämnade partiet så uppstod den här socialdemokratiska oppositionen. Vi har ju redan gjort 3 avsnitt om Alf E, avsnitt 64-66, så här kommer den korta versionen. Granskningskommissionen säger, Alf E aktualiserades utredningen redan under de första dagarna efter mordet då flera tips strömmade in. Under den första månaden fick Palmeutredningen ta emot ett drygt 15-tal tips om Alf E, och de flesta gällde då annonskampanjerna. Granskningskommissionen uppger också följande bizarra bakgrund för Alf. Citat. Alf E har blivit förbittrad på partiet och utvecklat ett direkt hat mot Olof Palme såsom ledare för partiet. 1975 fick han sluta en tjänst som företagsläkare vid Kooperativa förbundet, vilket han upplevde som att Olof Palme manövrerat bort honom även därifrån. På grund av hetska angrepp mot Palme blev han utfryst av massmedia och på så vis hänvisad till att göra sin röst hörd i annonskampanjer. 1976 hade Alf en uppgörelse med sonen som hade fuskat vid ett prov i skolan. Enligt sonen hade han blivit misshandlad av fadern i samband med läxläsning och han tog därför sin tillflykt till sociala myndigheter i Arvika. De fosterhemsplacerade honom hos hans klassföreståndare. Alf E uppfattade omhändertagandet som beordrat Olof Palme. 1982, då Olof Palme hade återrört regeringsmakten och löntagarfonder diskuterades, anslöt sig Alf E till fondmotståndarna eftersom han uppfattade att Olof Palme höll på att göra landet till en diktatur. Alf E har nästan alltid varit aktuellt i Palmeutredningen, nu senast i Stocklassas bok. Under 1995 och 96 inkom ytterligare tips om Alf. Granskningskommissionen säger: i april 1996 upprättade Palmeutredningen en ny sammanfattning av spaningsuppgifter rörande Alf E. Denna sammanfattning avslutas med följande konstaterande, citat: om man tror på en konspiration bakom mordet finns det fortfarande mycket att rota i. Vad gäller Alf E. Alf och Gio separerade 98. 2001 dömdes Alf till några månaders fängelse för att ha hotat Gios advokat med kniv. Det har också pratat om i avsnitt 64-66. Sen kommer då den konstiga incidenten 2003 när Alf skjuter en kvinnlig polis i sin egen lägenhet. Alf E dog 2017. Gio lever än idag. Och vill påminna om att hon var en skådespelerska mellan 55 och 70 och var med bland annat i Ingmar Bergmans Smultronstället från 1957 och i Som havets nakna vind från 68. Havets nakna vind regisserades av ingen mindre än Olof Palmes syssling, Ulf Palme. För mer om Alfea som sagt avsnitt 64-66. Men Hans Holmer nöjde sig inte med att sluta spekulera där. Han frågar sig även om Palme som svensk symbol i internationella sammanhang möjligtvis har kunnat trigga något annat land. Hans Holmer exemplifierar detta med att tala om Palmes eviga USA-kritik och hans medgörliga inställning till Ryssland. Hans Holmer undrar även vilken roll kubanska exilgrupper kan tänka spela. Han tänker även att Sovjetunionen möjligtvis har fått en bild av att Palme och Sverige har fått en för stor ställning som, citat, vågmästare i Europa. Men sen fanns ju även Israel. Kunde de möjligtvis ha intresse i att, som Hans Holmer själv uttrycker det, göra slut på Olof Palmes flört med PLO-ledaren Arafat och andra palestinska politiker? Och så Sydafrika. Kunde de vara oroliga över att Palme skulle få med sig hela världen på en bojkott av dem och av den anledningen kanske mördat honom som en förebyggande åtgärd? Eller var det Chilejuntan som åter hade börjat störa sig på Palme? Palme hade sagt att Chile inte skulle ha en svensk ambassadör igen förrän staten återigen hade blivit en demokrati. Det var förstås ingenting som den dåvarande ledaren Pinochet tyckte om. Dessutom hade Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande chilenare som hade flytt från den nya regimen. Eller var det Mujahedin som var i farten på grund av Iran-Irak-kriget? Palme hade ju varit FNs personligt utsedda medlare i Iran-Irak-kriget mellan 1980 och 1982. Säkert hade han där kunnat reta upp några fanatiska krigare. Ungefär där slutade Hans Holmers spekulerande, åtminstone för den här gången. Hans Holmer anlände till ledningscentralen den 1 mars 1986 klockan 10.50 på förmiddagen. Då hade polisen på plats redan arbetat med fallet i 9 timmar och 40 minuter. Exakt vad polisen hade uträttat under de 9 timmarna och 40 minuterna ska vi ta upp i kommande avsnitt av Polisspåret. Den korta sammanfattningen är inte särskilt mycket. När Hans Holmer kommer in på sambandscentralen är han iklädd sportkläder. Han byter raskt om till vad Åseden beskriver som, citat, mer passande kläder. Och han får veta av biträdande länspolismästaren Gösta Villander och polisöverintendent Sune Sandström att det ska hållas en presskonferens klockan 12. Hans Holmer tar omedelbart befälet över allt. Han tar över spaningsledningen. Han tar över presskonferensen. Den första av Hans Holmérs presskonferenser blir ganska kort. Hans Holmér kan bara informera om det han så här långt vet. Nämligen tiden för mordet, hur mördaren har flytt och vad det finns för signalement. Och här är vad som sades av Hans Holmér angående signalementet. Citat. Vi har en bild av en gärningsman som jag gärna vill föra ut till er och till allmänheten. Det är följande uppgifter. Det är en man. Han är 30-45 år. Han har mörkt hår. Han är 170-180 cm lång. Han har varit iklädd mörka kläder. Troligen så rör det sig om en mellanblå täckjacka och mörka byxor. Det är också troligen så att han hade en keps på huvudet. En keps med såna här öronlappar uppknutna uppe på skulten. Slut citat. Granskningskommissionens paragraf Mordnatten, juristkommissionens första rapport i kort sammanfattning, inleds av en lista med 9 olika punkter för utredningens stora brister i inledningsfasen. En av dessa är synnerligen relevant för vår berättelse om Hans Holmér och en brist som Hans Holmér alltså försöker åtgärda genom att ta över befälet. Granskningskommissionen säger citat, befälsförhållandena var oklara. Samordningen och ledningen av verksamheten under mordnatten brast på viktiga punkter. Det var oklart vem som hade ansvaret. Polismyndighetens tjänstgörande högsta ledning ingrep inte aktivt i verksamheten när den kom till sambandscentralen. Slut citat. Men nu är Hans Holmér framme och han tänker styra upp där. Enligt granskningskommissionen tog spaningsgruppen form redan den 1 mars, samma dag som Hans Holmér anlände till Stockholm från Borlänge. Granskningskommissionen beskriver det som att tillblivelsen skedde som citat ett resultat av Hans Holmérs fortlöpande överväganden. Slut citat. Och det är en annan sak vi vet direkt från Hans Holmér själv. Förutom det där 50-talet uppslag han hade i huvudet på väg tillbaka till Stockholm hade han dessutom börjat fundera över hur spaningsgruppen skulle se ut. Men enligt granskningskommissionen skedde ingen som helst protokollföring förrän den 3 mars. Med andra ord kan man säga att spaningsgruppens tillblivelse är höjd i dunkel. Granskningskommissionen fastslår att en brottsutredning av det normala slaget inte skulle ha startat på det sätt som Palmeutredningen startade. En normal brottsutredning hade haft en förundersökningsledare och en spaningsledare. Båda dessa roller tillföll nu Hans Holmér. Organisationsmodellen för spaningsgruppen beskrivs som ad hoc efter latinets till detta, vilket betyder citat en tillfällig organisation av myndighetsslag som har ett specifikt mål och upplöses efter att målet är uppnått. Slut citat. Faktum är att svenska Wikipedia till och med tar Palmeutredningen som sitt första exempel på en organisation av detta slag. Utöver Hans Holmérs bildande av spaningsgruppen var det även den 1 mars som en chefsåklagare slöt sig till gruppen. Nämligen Carl Gerhard Svensson, vanligtvis kallad KG Svensson. Anmärkningsvärt är att KG Svensson själv etablerade kontakten via kammaråklagaren Marianne Lundgren. Hans Holmér och kompani tog inte själva det initiativet. Det skulle för övrigt ha varit kutym att KG Svensson blev förundersökningsledare då han hade både erfarenheten och var åklagare. Så blev det dock inte alls. Det är oklart exakt hur Hans Holmér kunde bli både spaningsledare och förundersökningsledare på samma gång. Granskningskommissionen skriver följande på sida 58-59 citat. Hans Holmér intog inledningsvis ställning som såväl polischef, förundersökningsledare och som spaningschef. Dessa tre funktioner intas som framgått normalt av 3 personer. Sedan Claes Zeime inträtt som förundersökningsledare den 1 maj hade Hans Holmér formellt sett inte denna funktion. Av juristkommissionens redogörelse framgår emellertid att han reellt sett behöll den i flera hänseenden. Juristkommissionen konstaterade att de aktuella funktionerna ibland kan fullgöras av en och samma person, Till exempel kan det förekomma att en polischef också är förundersökningsledare. Det kunde dock ifrågasättas om det var lyckligt att på detta sätt samla alla de viktigare ledningsfunktionerna på samma ställe i sista hand hos Hans Holmér personligen. Slut citat. Ett annat initiativ som Hans Holmér och kompani inte tog var att kontakta biträdande spaningschef på våldsroten och spaningschef inom riksmordskommissionen Arne Irvell. Arne fick nyheten om statsministermordet precis som de flesta andra i landet 1986. Han hörde om det på radion morgonen den 1 mars. Irvell kastade sig våldsamt ur sängen och tog sig omedelbart in till polisstationen där han skällde ut alla kollegor han stötte på efter noter för att de inte hade väckt honom när någonting så här pass allvarligt hade hänt. Arne Irvell skulle de första dagarna efter mordet på Olof Palme försöka bedriva ett rutinmässigt och korrekt arbete med Palmemordet. Men när det stod klart att Hans Holmér var högsta hönset sattes Arne Irvell på posten som ansvarig för utredningens tipstelefon istället. Det är nära på en sorts rättsvidrighet sett till de befogenheter Irvell själv hade att leda spaningsgruppen. Bland annat Gunnar Wall har påpekat att om det var någon myndighet som hade erfarenheten och resurser för att arbeta med Palmemordet så var det just Riksmordskommissionen. Men så blev det alltså inte. För att se ett exempel på hur Riksmordskommissionen arbetade så vill jag hänvisa till min podd Olösta mord, Sven Sjögren del 5, där just Riksmordskommissionen kallas in för att ta tag i fallet Sven Sjögren. Det är avsnitt 33 av Olösta mord. Så vad för slags auktoritet hade Hans Holmér egentligen? Hur såg egentligen Hans Holmérs meriter som länspolismästare ut innan han utnämnde sig själv till spaningsledare för Palmeutredningen? Man får ofta höra att Hans Holmér aldrig hade utrett ett brott, men det hade han. Han hade ju varit polis. Men det här är inte saker som det är lätt för gemene man att tillskansa sig information om. Författaren och journalisten Lasse Lampers, som vi ju intervjuade här i Palmemordet alldeles nyss i avsnitt 265, han har nämnt två specifika saker. Delvis var Hans Holmér involverad i ledningsgruppen för att lösa citat, den stora utpressningen mot SJ. Han ska även ha arbetat med dubbelmord. Eller dubbelmord var vad det hette först. Detta nämnde Lasse Lampers i ett SVT-sänt försnack innan Christer Peterssons presskonferens den 10 juni 2020. Ordagrant sa Lasse Lampers då klockan 21.43 citat: "Precis innan mordet hade polisen två brottsfall i Stockholm, bland annat ett utpressningshot mot SJ och ett dubbelmord. Man skapade då en ledningsgrupp med Hans Holmér i spetsen och man lyckades lösa dem. Det var självklart att man skulle ha en ledningsgrupp även efter Palmemordet, men de var inte alls mogna för det." Slut citat. Däri fanns alltså ett möjligt skäl till varför det var så lätt för Hans Holmér att bara ta kommandot efter att Palme hade mördats. Han hade i egenskap av spaningsledare två stycken lösta brott i ryggen. Men vad var det för brott? När vi intervjuade Lasse Lampers i avsnitt 265 verkade han ändra dubbelmord till kidnappning och mord. Exakt det Lampers säger i följande citat: "Någon typ av kidnappning med tillhörande mord i Ropsten vid Lidingöbron." Slut citat. Och med det lämnar jag över ordet till Hans Holmér. Ja, Hans Holmér blev faktiskt förhörd om exakt vad som hände under de här första kritiska dagarna av Palmeutredningen. Varför Hans Holmér blir förhörd och vad det ledde till kommer vi återkomma till i senare avsnitt. Varning för att ljudkvaliteten inte riktigt lever upp till 2021 års standard. Det här är en upptagning från ett förhör med allt vad det innebär.
Det är ett rör med länspolismästare Hans Holmér som Håkan Kylegunden Lindberg och Tore Samuelsson och Dag Viktor. Och det här för samtalet till förhöret ska i huvudsakligen gälla vissa frågor i anslutning till läggning och genomförande av det här skadens. Nu inträder Kjell-Arne Eliasson och Stefan Lidingberg också. olika frågor som vi ju har stött på, där vi alltså vill ha bevis, sina uppfattningar, synpunkter på frågor som ju i olika sammanhang, samtal med andra personer har poppat upp och som vi också har ställt oss själva. Och vi tänkte väl då att vi skulle bedriva det med en ganska hög detaljeringsgrad, så att säga, den gången. Men inledningsvis då bara om vilka, om jag får uttrycka på det sättet, vilka frågor och vilka problem du har väl talat om det tidigare, men kanske upprepa som en inledning till detta. Vilka frågor och problem du stötte på då i utredningen när du kom, så att säga, mot bakgrund av bland annat det faktum att det hade... Att det hade gått ett antal timmar sedan händelsen hade inträffat, en antal åtgärder hade vidtagits eller icke vidtagits, och överhuvudtaget den bild och den utgångsläge som du hade när du kom och tog över ledningen av ansvaret, i enlighet med den generella allmänna planering som du har beskrivit i tidigare sammanhang, som ni använder vid stora och extraordinära händelser.
Mm. Jag var då på ledningscentralen 10.50 noga räknat på lördagen, och min första åtgärd var ju att försöka få så snabbt en uppfattning om läget som möjligt. Var stod vi någonstans? Hade vi några spår, och fanns det någonting som inte då hade kommit mig till del, så att säga, via radion på vägen till arbetet? För jag hade ju naturligtvis rundradion på och hörde hela tiden de nyhetssändningar som förmedlade olika uppgifter om vad polisen gjorde och inte gjorde. Sådana här fragmentariska informationer fick jag. Och i övrigt så försökte vi då komma fram till ett signalement som kunde vara skäl att gå ut med vid presskonferensen klockan 12. Det var ju de viktigaste.
Var det en utsag där du kom, eller bestämde du den?
Nej, den var redan kallad till presskonferens klockan 12. Och när det gäller signalementet så fanns det två uppgifter som gick ihop, som gav underlag för ett signalement. Det är naturligtvis viktigt att man i ett sånt här sammanhang inte går ut med mer än minsta gemensamma nämnaren, så att man inte skär bort någonting som kan vara intressant. Och de personer som bidrog med uppgifter till detta, det var dels Mårten Palme och dels en lapplisa som hade varit i andra ändan av det som vi då redan började kalla för flyktvägen ner mot Birgasgatan. Och på det viset så kom vi fram till ett tämligen luddigt men dock en bild av den här personen. Och det var också den bild som man hade haft ute på fältet, visade sig sen. Det var ingenting som jag då fick klart för mig, men som jag någon månad senare, när vi började titta på hur hade uppgifterna om personen växt fram under natten, vad hade poliserna ute i bilarna egentligen haft för uppfattning. Och det fanns då olika signalement som hade gått ut och i områdesanrop och annat över polisradion. För att om man tittade på rikslarmen så var det helt tokigt, va? Och det lyckades jag konstatera då på den här timmen, att det var fel på rikslarmet. Jag kommer inte ihåg hur det blev så. Jo, jag tror att jag fick... Det är lite svårt att veta vad jag fick reda på sen och vad jag fick reda på den här dagen. Men det kanske gör mindre. Jag kan tala om varför rikslarmet blev fel. Därför att på morgontimmarna då, eller säger vi 3-4 tiden, kanske något tidigare rent av på natten, så hördes Lisbeth Palme på Sabbatsbergs sjukhus av en polispatrull. Och hon var då naturligtvis oerhört skakad och berättade att hon hade sett den här gärningsmannen. Han liknade då en av de två personer som hon hade sett från fönstret i lägenheten på Västerlånggatan ett antal veckor före mordet. Och så beskrev hon de här två männen hon hade sett på Västerlånggatan. Och så sa hon också att hon trodde att det var Ustasja som låg bakom mordet. Och det gjorde då att på resan till polishuset, om det var på radio eller telefon eller hur det nu gick till, det vet jag inte, så tappade man i alla fall viktiga bedömningar, att det var hennes beskrivning av två män från tidigare tillfällen. Så att det gick ju som om det vore två män som hade förövat det här dådet, och att de hade sett två gärningsmän på platsen och att de såg då ut på det här sättet som hon beskrev från det tidigare tillfället, och att det dessutom var Ustar. Så det larmet gick ut någon gång vid 2:50 eller något sånt. Jag är inte säker på tidpunkten, men ganska lång tid efter, som ett rikslarm. Och sen så kom det då, vad jag har förstått, en hel del frågor ifrån massmedia. Hur i fridens namn man kunde säga att det var Ustar, så vad var det som var bakom det? Och då drog man öronen åt sig i ledningen och rättade då rikslarmet, så tog bort Ustar, men tog inte bort att det var de här två gubbarna. Så att på så sätt så kom rikslarmet var fel, va? Och vilseledande på det här sättet.
I bägge versionerna.
Ja, det var det. Den ena av de här två, man säger, han passade hjälpligt in i det signalement som vi kom fram till. Så att, men det var ju ändå olyckligt. Däremot så hade man då ifrån kriminaljouren och ifrån, så att säga, själva bilarna som var på plats vid Sveavägen förmedlat ett riktigt signalement på den här flyende mannen. Så att han var mörkklädd och hade någon jacka som var inte kort och inte lång, men någonstans mitt emellan, och täckjacksliknande. Så att de som deltog i själva jakten under natten, de hade rätt uppfattning om vad det var för typ av människa man i stort sett jagade. Det var ett signalement som vi egentligen inte vet mer om idag ändå. Och taxi och SL tror jag också, jag är inte riktigt säker, men taxi vet jag, fick också signalement via krimjouren. På så sätt så låg det en riktig bild av revolvermannen ute i Stockholmsområdet, kan man säga. Men däremot inte rikslarmet.
Vem satte det in i bilden, så att säga, när du kom då?
Det var...
Gick du runt eller fick du en förvarning av Gösta eller någon annan till Sune Sandström? Om dem?
Ja, jag kom in i rummet där och bytte kläder och stod där, och då var Gösta framme och berättade, och Sune Sandström var med också. Men det var Gösta som förmedlade. Jag ställde kanske någon fråga till de övriga i rummet. Kurt Nils.
Men du ledde presskonferensen, va? Det gjorde
jag. Jo, ja. men det här var då för...
Jo, jag vet inte, men ja. Så att det var ju en kort och intensiv briefing.
Så. Ja, det var det. Men å andra sidan så var det inte så mycket vi hade att berätta. Färdvägen för makarna och att de hade varit på biografen. Sådana saker stod klart, så att man... Vitsen med det hela var ju att få människor som hade gjort iakttagelser att anmäla sig till polisen. De fick då olika sådana här nummer som de kunde ringa. Det var väl i stort sett det som hände fram till klockan 12.
Hade det, när du då, så att säga, fungerat i enlighet med den eventuella, eller dels den allmänna ledningskonstruktion, ledningsorganisation som ni hade innan du kom, och enligt den planering, eller vad man ska kalla det för, som ni har gjort upp för såna här extrema händelser, eller finns det något att liksom karakterisera så där i allmänna termer din bedömning av om organisationen hade kommit igång så som det var planerat?
Ja, den hade kommit igång på det sätt som vi hade avsett i form av larmlistan. Den hade fungerat så att de ansvariga cheferna kom på plats, och sen gällde det att skräddarsy organisationen beroende på vilken typ av händelse det är frågan om. Det finns naturligtvis inte så många varianter kring vilket man laborerar i ett utgångsläge, men i alla fall, lite finns det ju, mängden av människor som bör vara engagerade i ledningen och så. Och så långt hade det fungerat när det gällde uppsättningen, så att säga. Belander fanns på plats, Sune Sandström på plats, och Severin var på kriminalen och sådär. Jag visste att Ragnhult var på väg tillbaka och så att, ja, det var ingenting som missades i den delen.
Hade du någon Vakocci kvar när du kom? Eller du hade inte någon?
Nej, han var inte kvar när jag ringde från Dalarna. Då hade han redan lämnat. Så det var Nyberg som svarade i telefonen. Jag ringde.
Ni har ju som ett resultat, föreställer mig, av den här händelsen, extraordinära händelsen, ju haft en viss förändrad utbildnings, eller i varje fall planerad, om det redan genomförts, så att säga, vissa nya moment i den utbildning med ökad stress och ökad när det gäller folket i gropen och till ledningscentralen, så att säga. Är det på basis utav, så att säga, de självklart de erfarenheter ni gjorde, som ju då måste ha, man kan konstatera det att som Hans Wranglund sa, det fungerade alldeles helt normalt fram till det ögonblick man upptäckte att det var statsministern, sen så blev det lite störigt och stirrigt över det hela.
Ja.
Det var inte hans ord i sig, men det var aldrig meningen i dem, så att säga. Och det var i stort sett i 5-6 minuter, så att säga.
Ja.
Det är satt.
Ja, det är naturligtvis så att man ska försöka simulera stress vid övningar, men det går ju inte att göra. Man kan försöka på olika sätt, men det är svårt. Jag vet att det enda tillfället före den här händelsen där jag har upplevt att stress, eller om vi kallar det så, har haft en negativ effekt under en period av polisarbetet, det var när ett antal poliser blev beskjutna av Svartenbrandt och Lilja i en gatukorsning med automatgevär. Då när polismännen då skrek till radion att de var beskjutna och sådär, då dröjde det ett tag innan man liksom fick kontroll. Med tag menar jag då loppet utan några minuter, när chocken slog på poliserna i gropen. Och jag föreställer mig att den här chocken är betydligt mer djupgående. Kan leda till någon slags förlamning i tankarna. Att det är svårt att hålla borta tankarna. Nu är Olof Palme skjuten. Att skjuta den frågan åt sidan, liksom arbeta som det vore vanligt, det tror jag, det kan vara en nästan omänsklig uppgift.
Är det något som, när du nu så här efteråt och med facit i hand, så att säga, sitter, är det den allmänna bedömningen utav det här arbetet under inledningsskedet, så att säga, är det något som har fått dig att ifrågasätta någonting, eller att på något annat sätt göra något, bortsett från den här övningen med förändringar i utbildning och sådant, det är annat som har lett er till att göra något nytt? Vissa tekniska förbättringar har skett, en standby vakthavande kommissarie finns, så att säga, som...
Nej, jag har inte ägnat den här frågan så värst mycket tanke mellan vad man kan göra för framtiden. Så har jag inte sett det så mycket.
Men är det någonting som du säger att som du har, som liksom att en inverkan på det fortsatta arbetet som det har rullat vidare?
Jag vet ju inte nu om jag skulle ha varit kapabel att handla på något annat sätt, eftersom jag inte blev utsatt för den här chocken. Men jag kan ju konstatera att när jag tittar på första natten, så idag, eller då när jag började titta på den överhuvudtaget, så skulle jag inte ha gjort så som man gjorde i ett par avseenden. För det första så skulle jag ha kallat in fler poliser i tjänst. Jag skulle ha hållit kvar all personal som jag kunde hålla kvar och se till att jag fick in så mycket folk som möjligt. Och sen skulle jag försökt att spärra Stockholm på något sätt, broar och överhuvudtaget röra om mer i grytan än vad man gjorde. Men man hade ju en jakt i närområdet som har varit tämligen intensiv, men ur två synpunkter så var det bättre att ta in flera människor, engagera flera poliser, därför att dels för att naturligtvis försöka hitta några spår eller hitta några personer, men också ur någon slags allmän samhälls synpunkt så måste det vara bättre att det händer mycket i ett sånt här sammanhang. Och jag tror att det perspektivet som kanske, det är lite förmätet att säga att jag skulle ha haft vid den här tidpunkten, det vet jag alltså inte. Det kan jag inte avgöra, men jag menar, man kan ändå ha den synpunkten på det. Och jag tycker då att en sån sak som att spärra av ett antal kvarter runt motplatsen hade varit naturligt att göra.
Nej, det är ju vi, det är ju den sitsen som vi sitter i, så att säga, att man kan, utan att ha varit utsatt för den här pressen, att man ska ta och försöka bedöma hur det faktiskt gick, så att säga. Det är ju alltid lättare med facit i hand, så att säga, än att göra när man sitter mitt i smeten.
En sak som inte följde regelboken de första timmarna, det var det att Kotschi satt kvar och förde någon slags befäl ute i hästskon där ute. Mm. Vilket ju inte är meningen eller har använts när vi har haft ledningen har övertagits så först till det här rummet. Därför att då har den då som har suttit ansvaret för det, jag till exempel, varit den som har lett, och så har jag plockat in då poliser som har lett styrkorna ut på fältet, och så har man befriat kommissarien där ute från den här uppgiften. Han har då övergått till annan verksamhet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja. Och här fick man, vad jag kan begripa, någon slags, om inte dubbelkommando, så i alla fall så visste man inte riktigt vad som skedde ute hos Kotschi och vad som skedde i det här rummet. Kotschi blev ju nerringd av folk och ja, det var en massa sådana där saker, och jag tror att detta är ett av skälen till att rikslarmet blev så här. Jag vet inte vem som stod för rikslarmet. Jag vet inte heller om det är någon som kan säga vem är det.
Ja, vi har kartlagt rikslarmet så tillvida att den som har lämnat uppgifterna är en kommissarie som har hört Lisbeth Palme.
Ja. Men
han har alltså sen åkt in på ledningscentralen och där författat texten också.
Ja. Men den som gav klarsignal, menar jag, till rikslarmet?
Har inte läst texten.
Nej. Men jag menar, det där är en sån här sak som kommer att hamna mellan stolarna förmodligen då.
Jo, det kan man ju konstatera, därför att det rådde ju viss en osäkerhet om vem som egentligen bestämde vad. Kotschi hade väl kanske en uppfattning att han var befriad från direkta ledningen av det här, så att säga, och vi gick tillbaka till lägenhetsspråken om, tror jag menar.
Ja,
medan man i ledningsrummet kanske hade uppfattat att han fortfarande höll kvar vissa funktioner.
Det där skedde alltså inte. Det fungerade inte, va? För att det har alltid varit så att har ledningsrummet varit, men man alltså har all operativ ledning gått ut därifrån.
Du har i andra sammanhang, om vi nu ska titta på bara sådana här efterklokhet eller konstruktioner där, du har ju i sammanhang sagt att avspärringen ute på själva plåtsplatsen kunde ha varit större.
Och det
skulle du så att säga ha förvissat dig om detta, eller om du hade varit där så att säga, eller är det en sån där som rimligtvis bör ske med automatik, att man tar till den på det i den, alla helst när exempelvis Lange hade ju redan varit där under natten också.
Ja, det är ju inte den avspärring som borde äga rum, va? Den var ju inte en avspärring för själva den tekniska brottsplatsundersökningen, för att det är klart att den blev så stor som Lange behövde. Men här var det ju att vara lite mera Man måste vara lite mer extrem i sin uppfattning på något sätt. Ta till lite mer än vad man normalt vågar kanske när man är ute på platsen. Men jag tror att ändå med normala mått med så var själva avspärrningen runt skjutplatsen var liten. Det tror jag man kan säga. För att den vidgades ju så att säga spontant upp på lördagmorgonen redan i gryningen där, så att det insåg man nog att den hade blivit för liten. Återigen en sån här sak som jag tror beror på att man inte kanske tänkte alldeles klart. Men
om du hade suttit, skulle du ha så att säga varit i den här speciella situationen med statsministern som offer? Och jag menar, det var ju inte bara det att den var liten, det var ju det att den var så liten att folk kom ju in och kunde kasta saker och ting in på den.
Ja. Nej, det tror jag vågar påstå att jag skulle ha spärrat av några kvarter runt om.
Ja, det har du sagt. Ja.
Och jag är något besvärad av att sitta och kritisera det som har varit. Va?
Men det är bara som en annan utgångspunkt. Ja. Vad du ärvde så att säga när du kom. Så att säga, och vilka de förutsättningar var för det arbete som du sedan bedrevs. Sen drar vi ju naturligtvis också med den efterklokhetsrätt de slutsatser som man har rätt att göra i det sammanhanget.
Jag har ju då försökt att testa mina egna resonemang på mig själv och sagt att hade du varit så mycket bättre då och sådär. Och det är naturligtvis en fruktlös kamp som man för med sig själv. Men jag kan nämna då, jag har då kommit att tänka på att jag vid ett tillfälle, vi hade ett rånmord i Värtahamn som skedde under uppseendeväckande former. Egendomlig penningtransaktion som slutade med att en man sköts i hjärtat här utanför. Och det här var en kväll i 16-17 tiden. Och spåren ledde till möjligen några utlänningar som var på flykt härifrån. Så att det finns händelser när man måste ha ett perspektiv och en oräddhet som man kanske normalt inte ska räkna med att normalt förekommer från en jourhavande kommissar. De måste stöttas i sådana tankar.
Just det, man kan ju inte ha en polismästare så att säga, sittande i knät på kommissarien om det skulle inträffa någonting. Så att, det blir ju alltid en sån där tidsmässig gap där man tappar tempo eller där man tappar någon som man tror det.
Det gjorde man här.
Nåväl, om vi då har detta som en allmän utgångspunkt då, så kom det arbetet igång successivt då, så att säga, i den former som du då tämligen omgående utformade på basis av den allmänna filosofi som gäller för ledningen av polisorganisation. Och sen ägde den ju då bestånd, som vi vet. Då finns det ju naturligtvis en del frågor som vi har ställt oss i anslutning till det sätt på vilket den här ledningsorganisationen fungerade.
Ja. Hur kan vi gå tillbaka kanske och be Hans att berätta lite grann om vilka huvudsakliga organisatoriska problem, resursproblem överhuvudtaget upplevde kanske en längre tidsperiod under första månaden, låt oss säga.
Efter något dygn kan jag tänka mig det rör sig om alltså. Så började ledningsorganisationen att ta slutlig form. Vi hade ju då den här larmlistan hade då lett till att vi hade alla intressanta chefer på plats. Det skedde någon slags byte då efter första natten när jag kom, så att några gick hem och så vidare. Men vi hade under hösten då 85 haft ett svårt mål med en man som hotade SJ. Och där hade vi någon slags generalrepetition med både Rikskriminalen och Säkerhetspolisen med i bilden. Det var motsvarande behov som fanns naturligtvis i det här målet från första början. Så att de som då var med och gjorde sina insatser, typ Tommy Lindström eller säkerhetsavdelningen, de kom normalt in i bilden som personer redan från början. Och garnityret på ett dussin i spaningsledningen fick ett utseende som egentligen bara skedde smärre justeringar i första tiden för att till slut bli en permanent organisation. Det var någon som byttes ut här eller där.
Jag tänkte att det var intressant att höra Hans Holmér själv prata om de här sakerna. Avslutningsvis i det här avsnittet ska vi berätta att vi efter del 1 i serien om Hans Holmér fick ett mycket gediget och genomarbetat mejl av lyssnaren och släktforskaren Mikael Persson i Västerås. Micke hade en del rättelser och kompletteringar att erbjuda och vi kommer nu att presentera dessa. Men innan det vill vi uppmana alla er lyssnare, tveka aldrig att höra av er om ni hör någonting som inte verkar stämma eller om det finns mer att berätta. När jag startade Palmemordet trodde jag att vi skulle göra sådana rättelser i varje avsnitt, men här är det berättigat. Vi namngav Hans Holmérs stora syster Ebba Holmér, född 1927, som Maria Ebba Holmér. Micke påpekar i sitt mejl att hon enligt Sveriges befolkning 1940 har namnet Ebba Agnes Maria Holmér. Våra uppgifter om hennes namn kommer från den tidigare nämnda släktforskningsbloggen Sweden Roots, specifikt från en artikel skriven av släktforskaren Peter Liljekvist. Vi på Palmemordet är inte släktforskare, så av den anledningen såg vi inga skäl att betvivla informationen vi först hittade. Men det ska också sägas att det har varit extra svårt att hitta information om just Ebba Holmér eftersom hon var bosatt i USA sedan en lång tid tillbaka. Angående Hans Holmérs pappas Jösse Holmérs syster Ebba Naemi Carolina Holmér nämnde vi att vi inte har kunnat fastställa hennes dödsorsak. Det var hon som dog väldigt ung och vars namn Jösse Holmér gav sin dotter för att hedra systerns minne. Micke påpekar att dödsorsaken inte är angiven i dödboken eller församlingsboken, så exakt hur Hans Holmérs faster Ebba dog är fortfarande ett mysterium. Vi nämnde att Hans Holmér bodde med sin familj på Rörstrandsgatan 40 år 1930. Micke påpekar att detta inte verkar stämma, då han har ett församlingsbokutdrag från Statistiska centralbyrån som säger att familjen Holmér år 1930 bodde på Uppsalagatan 16. Vidare har Micke kunnat ge oss en mer exakt plats för Hans Holmérs födelse, nämligen på Pro Patria BB, som år 1930 låg på Torilsplan på Kungsholmen i Stockholm. Vår uppgift om Rörstrandsgatan kommer från Ann-Marie Åsedens bok Förbannelsen, Hans Holmérs öde, som inte bara nämner adressen utan även att det var där citat Hans Holmér växte upp, slut citat. Micke påpekar att han endast har kunnat se obestridlig fakta för att Hans Holmér hade varit bosatt på Rörstrandsgatan 40 sedan år 1950. Men det är ytterst sannolikt att familjen Holmér flyttade dit betydligt tidigare, då det är i hemmet på Rörstrandsgatan som de flesta och få anekdoterna om Hans Holmérs barndom är ifrån. År 1950 var Hans Holmér 20 år gammal. Micke påpekar att vi i beskrivningen av Hans Holmérs dotters Pias födelse kallade modern Kerstin Karlsson för Hans Holmérs flickvän. Micke har uppgifter på att Hans och Kerstin gifte sig redan 1953 den 23 maj, medan vi påstod i del 1 att de gifte sig först 1963. Våra uppgifter om året 63 är från det tidigare nämnda släktforskningsarbetet om Holmér från bloggen Sweden Roots. Året 1953 är från Mickes uppgifter från Sveriges befolkning 1960. Och visst, det är väldigt logiskt att Hans Holmér och Kerstin var gifta innan dottern Pia kom till världen. Eftersom utomäktenskapliga barn fortfarande var något stigmatiserat på 50-talet i Sverige och säkert ingenting som Jösse skulle ha gillat. Vi berättade i del 1 att Hans Holmér efter sin militärutbildning i Kiruna blev kapten men kunde inte ange något datum för detta. Micke har hittat att Hans Holmér blev kapten som reservofficer först år 1968 när han var långt gången i sin poliskarriär. Hans Holmér blev alltså tilldelad denna titel långt efter sin militärutbildning. Vi nämnde i del 1 att vi inte hade hittat sonen Björn Holmérs födelsedatum, men även det har Micke kunnat hitta. Han är född 1961 06 10 enligt Sveriges befolkning 1970. Micke påpekar att Hans Holmers andra fru Ingrid hette Gällerstedt och inte Gällerstad som vi sa i avsnittet. Det här var inte Davids fel. Det stod inte fel i manus. Det var mitt fel. Det var helt enkelt en felsägning av namnet eftersom det stod Gällerstedt i Davids manus. Stort tack till Mikael Persson i Västerås för släktforskningen runt Hans Holmer, för all hjälp och för matnyttig info. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och prata om avsnitten med mig och Tobias där. Om du vill prata om detaljer om palmemordet så har vi tyvärr inte tid att göra det. Alltså om själva fallet. Men då rekommenderar jag antingen Flashback-trådarna eller grupperna Palmerummet och Studio Palmemordet på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Där kan jag även se alla mina andra poddar. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner för Palmemordet. Palmemordet har ett väldigt högt betyg på iTunes. Och jag lovar att jag eller Tobias kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Om du gillar olösta mord och svenska mordmysterier så kan jag rekommendera min podd Olösta mord. Bra namn, eller hur? Där tar vi just nu upp fallet Sven Sjögren. Fallet Sven Sjögren är Gotlands största olösta fall. Det är också det enda försvinnandet från det gotländska fastlandet mellan år 1900 och 2009. I en stor mängd avsnitt, minst 20, tar vi upp det här fallet och ett annat försvinnande som sker i Ösmo utanför Nynäshamn på 70-talet. Vi har varit 6 personer som har gjort de här avsnitten om Sven Sjögren och 4 är en grävgrupp som har studerat fallet i 10 år, så att de vet mer om det här fallet än någon annan gör är jag helt säker på. Hela serien om Sven Sjögren kommer även att resultera i en bok som kommer komma ut när serien är klar, som skrivs av den huvudsakliga manusförfattaren Urban Järdek. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det är superviktigt. När vi kommer upp till $500 igen så blir det fler avsnitt av Polisspåret. Vi är inte klara med det. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Tobias för allt han gör för den här podden. Tack till David för det här manuset om Hans Holmer. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt, jag viskar ut och röva.